Jag ska läsa ur Jakobs brev, kapitel 1, vers 1-8. Från Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsningar till de 12 stammarna i förskingringen. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att er tro prövas, att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.
Gott, vi ber. Herre, och vi ber att du denna stunden ska öppna våra hjärtan så vi blir mottagliga för det här ordet, Herre. Herre, vi ber nu att de som har brottats med olika kamper och glädje känns väldigt långt ifrån, Herre. Jag ber att du ska nu få plantera din glädje i våra hjärtan, Herre. Jag ber att du ska rikta om våra hjärtan där de ofta försöker rikta oss åt ett annat håll än dig, Herre. Och vi ber att vi ska få se och smaka att du är god och att du är värd att lita på. Så vi ber att du gör ditt verk nu, Herre. Amen. Vi har precis hört ett stycke från Jakobs brevet. Och då kan man undra, vem är Jakob? Och de flesta kanske känner igen namnet. Men Jakob är ingen annan än Jesu halvbroder. Antingen var det ett barn från Josefs tidigare äktenskap, om man hade ett sådant. Eller så är det barn som kom efter Maria och Josef hade fått Jesus. Oavsett så är det här en halvbroder till Jesus. Och i evangelierna så ser man honom väldigt sällan. De enda gångerna man ser honom är när han tycker att sin brorsa är galen. För Jesus går runt och säger, jag är världens hopp, jag är er enda räddning, jag är Gud själv. Och det är väldigt mycket att ta från sin brorsa. Så varje gång vi ser Jakob så är han så irriterad, försöker dra ut Jesus ur olika sammanhang. Och under hela Jesu jordiska verksamhet innan hans död och uppståndelse så trodde Jakob att hans bror Jesus var galen. Men något förändrades. Efter att hans bror hade blivit avrättad som en förrädare till romarriket så börjar han också säga att hans bror som har blivit avrättad är världens frälsare, världens räddare. Vad har hänt? Jo, i första Korintherbrev 15 beskrivs det hur den uppståndne Jesus visade sig för Jakob och hans liv var aldrig densamme igen. Nu såg han vad allt handlade om. Jesus Kristus. Och nu såg han först och främst att Jesus Kristus inte var först och främst hans halvbroder, även om det var sant, men han var hans räddare, hans frälsare och hans skapare. Och Jakob blev en av de främsta ledarna i kyrkan. Man kan läsa om det i apostlagärningarna och vi har det här brevet vi har läst lite ur idag. Och han var så förälskad i Jesus så han var villig till och med att ge sitt liv så han avrättades av romarriket på grund av sin tro och sin kärlek till Jesus, hans frälsare. Och i Bibeln har vi ett brev och det är det vi läste i början av. Och min uppmuntran är att du idag ska gå hem och börja läsa igenom det här brevet. För jag tror att det är så värdefullt för oss. För det här brevet försöker tala om hur, när vi har kommit till tro på Kristus, hur ska vi leva och förhålla oss? För det Jakob vill, det är att bjuda in oss till att få en tro som håller när motstånd kommer. En tro som kan finna glädje mitt i storm. Och den typ av tro vill han ska finnas i mig och i dig. Jakob är inte intresserad att presentera kristendomen först och främst någonting där vi bara abstrakt tror på saker om Jesus eller associerade med Jesus. Vi är med Jesusklubben på söndagar. Utan det han vill visa oss är att Jesus av vår tro bör vara det som färgar och märker allt. För han har upptäckt någonting. Han har upptäckt en glädje som han vill bjuda in oss till. För jag tror det här brevet är ett brev som handlar väldigt mycket om att hur ser livet ut när vi väl kommer till tro på Jesus? För det jag tror Jakob vill är att vi ska formas och bli mer lika vår frälsare. Så något jag tror han är efter är att han vill bjuda in oss till att få en karaktär som är mer lik vår frälsare. Och ordet karaktär, det är någonting jag tror vår tid håller på att glömma. Det är inget vi tenderar att värdera idag. Förr i tiden så var det väldigt viktigt för en jobbintervju, oavsett om det var liksom till ett kontorsjobb eller att bli president. Då var karaktär väldigt viktigt. Men idag har man på många sätt bytt ut det. Och idag är personlighet det viktiga. Det är personlighet man ska ha. Men Jakob, tror jag, vill bjuda in oss till den här gamla sanningen att karaktär är någonting vackert. Och han verkar tro att glädje finns när vi vill få en karaktär som liknar mer och mer Jesus. Att vi ska bli mer och mer lika den vi är skapt för. Så jag tror att det finns ofta två förhållningssätt som vi kan ha när det kommer till hur ska vi leva det kristna livet. En är väldigt osund och en är väldigt sund. Den osunda är den kristna som många kanske känner igen sig. Där man känner att hela det kristna livet känns som press, prestige, nå upp. Och när det kristna livet är märkt med det så finns det ingen glädje att göra Herrens vilja. Det är bara till krav. Man ska bara leva upp till någonting. Om du är här som känner det där är vad jag upplever dagligen, så tror jag att vår Herre vill sätta dig fri från det där och bjuda in dig till någonting mycket vackrare. För det kristna livet borde handla om en längtan att bli lik vår Herre. Inte som någonting man behöver leva upp till. Men man har sett att Kristus är så ljuvlig, så attraktiv, så man vill bli lik det där. Man vill att det där ska komma in i mitt väsen. Och ett sånt liv bygger på en relation med Jesus. Man kan inte bara vara associerad. Det bygger på att man känner och har gemenskap med Jesus. Så min fråga till dig idag är, vill du formas och bli lik Jesus? Svara inte för snabbt. För att ditt svar kommer ge ett antal konsekvenser. För det är viktigt att inse att kristen tro handlar inte om att vi blir räddade genom att bli lik Kristus. Det är tvärtom. Kristus har räddat oss så han bjuder in oss till att bli lik honom. Jag säger det igen för det kunde varit lite förvirrande. Kristen tro handlar inte om att vi blir räddade genom att bli lika Jesus. Snarare att Jesus räddar oss så vi kan bli lika honom. Och min bön och längtan är att vi ska känna en längtan att bli lika honom. Att det bubblar i oss, att vi vill ha en karaktär som är formad efter Guds hjärta. Och det är det jag tror Jakob vill åt i texten vi hörde. Jakob börjar med en hälsning. Hälsning från Jakob till de 12 stammarna. Men sen utan småprat går han direkt in på i vers 2. Räkna det som ren glädje, mina bröder och systrar, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Jakobs bild av att leva med Kristus är inte att allt kommer gå så smidigt och lätt. Hans bild är att det finns så överväldigande välsignelser att leva med Jesus. Men utmaning kommer. Bibeln adresserar det verkliga livet vi upplever. Bibeln möter oss i världen vi faktiskt är i. Den ger oss inte en falsk bild. Allt kommer gå smidigt. Men den ger oss en verklig bild fylld med hopp. Men den talar om att det kristna livet kommer förväntningar. Han talar inte om det kommer förväntningar, utan när, eller om det kommer prövningar, utan när det kommer prövningar. För alla här har varit med om situationer som har varit tuffa och utmanande, och ni vet inte riktigt hur ni hamnade där. Det kan vara utmaningar i med jobbet, i äktenskap, i sjukdom, i relationer, olika sätt. Och det känns tufft. Och Gud kanske inte riktigt svarat på de frågor som ditt hjärta har. Och för en del i det här rummet är det här en nuvarande verklighet. Det är inte teori jag talar om. Det är en verklighet och du är trött. Du är uttorkad, du har kämpat och du har kämpat. Och du vet inte hur mycket mer du orkar. Och mitt i det där ger Jakob oss några riktningar. Och han börjar provocerande. Han säger: gläd dig i prövningar. Räkna det som ren glädje. Och då är det viktigt att inse, vad är det för glädje han pratar om? När Bibeln pratar om glädje så är det inte först och främst att vara glad hela tiden. Att ha ett fake smile även om man känner att livet suger. Det han är efter är någonting djupare. En glädje som står över de svåra och tuffa situationerna. Det är mer en emotionell upplevelse. Biblisk glädje är någon form av genomträngande känsla av välbefinnande trots omständigheter. Och därför vill jag säga nu direkt att kristendomen talar om att vi är kallade till glädje. Ibland kan man få bilden när kristendomen försöker handla om att man ska döda glädje. Nej, kristendomen handlar om att vi är kallade till glädje. Vi tror att glädje finns på olika ställen, men sann glädje finns i vår Gud. Och denna Bibeln försöker ständigt rikta våra hjärtan mot källan där vi kan faktiskt finna en glädje som står över de tuffa och svåra omständigheterna. Så om du här inne känner att det var länge sedan du kände glädje, då är min bön och längtan när du ska ropa till Gud och komma med allt vad du har, dina sår och din bröstenhet, och säg: jag vill ha den glädje som du talar om. En glädje som står över kampen. Och det är det Jakob bjuder in oss. Räkna det som ren glädje. Men den versen kan misstolkas om man bara hade läst vers 2. För det låter nästan som någon form av kristen masochism som söker lidande. Att man ska glädjas när man får smärta. Det är inte vad Jakob säger. Han säger inte njut av smärta, sök lidande. Utan i vers 3 ger han förklaringen. För att ni vet ju när er tro prövas ger det uthållighet. Alltså, ni ska glädjas under prövningar och utmaningar. Inte på grund av prövningen i sig. Inte på grund av skiten som händer runt omkring ditt liv. Det är inte nödvändigtvis alls Gud som är orsaken till det. Det finns andliga krafter som vill krossa och förstöra. Men det Jakob säger, det finns prövningar och utmaningar där Gud bygger din tro och ser det som en glädje att resultaten leder till uthållighet. En tro som håller, en tro som håller ut. Men inte ens det är målet, för målet säger han i vers 4. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Målet är att bli hel. Målet är att bli mer lik vår frälsare. När du är i en brottningskamp, glöm inte målet. Att leta veta om detta. No pain, no gain. För jag tror att om du bara... ursäkta. Om du lever bara för nuet. Och bara vad som känns nu bra. Så kommer det inte leda till andlig mognad. Andlig helhet. Till Kristus likhet. Och därför tror jag Jakob bjuder in oss till att se olika kamper ifrån Guds perspektiv, ifrån evighetens perspektiv, där vi inser att Gud är djupt involverade i våra liv. För jag tror att prövningar är där då vår karaktär visar sig. Det är där vi ofta får veta, det här behöver jag överlämna till dig, Gud. Det är ofta i utmaningarna som vi märker, här behöver vi din hjälp, Herre. Och det leder till min andra punkt. Förvänta dig kamp och att Gud vill forma ditt hjärta under kampen. Alltså, för att klara olika typer av kamper är det alltid enklast att veta att den kampen kommer. Så om en kamp kommer och du vet det, då kan du vara strategisk, förbereda dig, planera och så vidare. Och på samma sätt så bjuds vi in att förvänta oss kamp. Och jag kan säga, varenda kristen förebild du har i livet, varenda kristen förebild som du ser upp till, där en människa har en sån tillit till Gud, den människan har inte gått en smärtfri väg. För jag tror att det är i kampen som vissa delar av våra hjärtan blottas och Gud kan nå dem och läka dem på ett sätt som inte kommer ske utan kamp. Jag tror att den heliga ande är som en kirurg som skär upp ibland i känsliga delar alltid för att läka och att hela. Hur var det du blev mogen i rent intellektuellt eller emotionellt eller fysiskt? Jo, det var genom motstånd. Det var genom att du insisterade på att du hade rätt och du visade att du hade fel. Och det är samma grej med andlig mognad. Och jag tror att Gud vill renovera våra hjärtan. Och han gör det genom ofta prövningar, tuffa situationer. Och det är människor som har prövats och kommer ur prövningen som tenderar att vara människor som litar på Gud i alla omständigheter och som älskar som inte andra gör. Och det leder mig till min tredje punkt, att i prövningar lär vi oss att lita på Gud och att han är god. För jag tror att de flesta människor här inne, inklusive mig, att när livet bara rullar på smidigt, enkelt, är det då det är lättast att glömma Gud. Att inte be, att inte söka honom, inte förtrösta på honom. Det är väldigt enkelt att se vad vi har åstadkommit. Men i prövningar lär vi oss att vi är beroende av vår himmelska fader. Och därför älskar jag vers 5, hur det beskriver detta i enkelhet. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Jag älskar enkelheten. Om någon är förvirrad och vet inte riktigt men vill ha vishet, då ger Gud. För det är i Guds natur att ge. Det är i Guds natur att ge. Så den största vädjan jag har till er idag är att lita på Gud, att han är god även när omständigheterna är kaos. Hans tankar är alltid goda för dig. Och det finns ofta röster som vill säga motsatsen. Men hans tankar är alltid goda för dig. Och det är därför han vill ge dig en tro som klarar av prövningar. En tro som triumferar under svårigheter. Och han vill ge dig en karaktär som är stabil. Som formas dag efter dag. En karaktär som kan finna en djuprotad glädje i Guds löften och vem Gud är. Men sen kommer, som jag tror ni märkte när texten lästes, en förvirrande del. Så här står det i vers 6-8. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Hårda ord. Och det kan låta lite motsägelsefullt. Det kan låta som Gud säger, om du är förvirrad och behöver vishet, fråga och du ska få. Men om du tvivlar kommer du inte få något. Och det kan kännas, okej, något är lite skumt här. Och här tror jag vi gör ofta en förvirring. För tvivel i Bibeln talas om på olika sätt. Det finns olika typer av tvivel och ibland är vi väldigt enkla, gör vi väldigt enkelt och klumpar ihop alla. Medan de behöver lite olika typer av svar. Ta det vackra exemplet i Markus 9 där en man kommer med sin pojke som har fått en demon och han ber Jesus, kan du befria denna pojken? Och Jesus svarar stort sett, om jag kan. Och sen säger han, den som tror är allt möjligt. Och då svarar denna mannen så vackert, jag tror, hjälp mig med min otro. Det är en vacker bön som jag tror Gud hedrar. Man kommer och säger till Gud, jag tror på att du är god och på dina löften. Men ibland känns det inte som att jag tror på det. Hjälp mig med min otro. Det hedrar Gud. Det är inte vad Jakob pratar om. Han pratar inte heller om, oh, jag är förvirrad, jag vet inte riktigt vilken väg jag ska gå, jag behöver vishet. Nej, det har han sagt, det svarar han på. Det Jakob talar om är något annat. En tvivel som har mer med ens lojalitet och ens commitment. Ett tvivel som handlar mer om att man tvivlar på hans karaktär och man vägrar släppa världen. Det var Bibeln talar om ett delat hjärta. Det var Jesus säger att du kan inte ha två herrar, Gud och mammon. Det är en splittrad lojalitet där man är associerad med Jesus. Men man vill aldrig säga nej till vad världen erbjuder trots att Jesus kallar något annat. Man är splittrad i sin lojalitet. Och till det där så säger Jakob, tvivla inte. Det handlar inte om oroa dig, var inte förvirrad. Det handlar snarare om låt inget stoppa din lojalitet till Jesus. För den människan som har den där splittringen, det den behöver är inte bönesvar, den behöver omvändelse. Den behöver vända sig till den enda källan till hopp. Att överlämna att jag inte är herre över mig själv längre, jag överlämnar det till dig. Och därför manar Jakob, det finns ett bättre sätt att vara människa där du riktar ditt hjärta mot Gud. Så han vill utmana folk som inte helhjärtat vill följa Jesus, även om man är löst associerad. Och därför bjuder Jakob in dig och mig in till att förtrösta på att Gud är god och han är värd att lita på och förtrösta på. Det är det vad ordet tro, det grekiska ordet pistis, betyder. Det är att förtrösta på Gud. Det handlar inte om att pressa fram någonting, utan det handlar om att lita på honom. Och därför, några verser senare som jag inte hörde läsas innan, så försöker Jakob avslöja en lögn. För det finns en lögn som försöker säga att Gud är inte god och han är efter att krossa din tro. När Gud prövar så är det aldrig för att döda vår tro, krossa vår tro. Det är alltid för att hela den. Det är alltid anklagaren som kommer för att döda och förkrossa. Det är alltid anklagaren som kommer för att sno vår glädje och ge oss press och prestige. Och till detta säger Jakob i vers 13-14. Ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. För i en prövning finns alltid en frestelse att säga nej till vad Gud vill göra i ditt liv. Och Jakob säger att om du blir bitter, så skyll inte på Gud, för Gud är alltid god. Och därför säger han i vers 17 som avslutar i det här stycket så här. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Han påminner oss om hur otroligt konstant och konsekvent Gud är. Han kan inte vara inte god. Tänk dig det mest stabila i universum. För oss på jorden kanske det känns som stjärnorna som sitter där stabilt varje natt. Men även de rör sig och även de kommer försvinna. Men Gud kommer alltid vara ständig, evig, stabil. Han kan inte förändras. Det finns ingen gråzon, ingen fläck. Han är fullständigt god. Och han är värdig att lita på. Så när du känner dig ensam, övergiven, förkrossad, glöm inte Guds godhet. Glöm inte Guds godhet. Han är god. Tänk, hans godhet kan inte avta. Och det är en nåd att han bjuder in oss att bli formad efter hans hjärta. Och då vill jag avsluta med frågan jag började med. Vill du bli lik Jesus? Vill du formas efter honom? Är det någonting eftersträvansvärt för dig? Någonting attraktivt? Om svaret är nej. Du kanske identifierar dig som en av tvivlarna jag beskrev, som inte riktigt vill committa till Jesus, vill inte riktigt ge han helt ut, även om du är lite nyfiken. Du har en splittrad lojalitet. Min broder och min syster som känner så, jag har goda nyheter för dig, för kung Jesus är här. Och jag tror att han vill visa dig verklig frihet. Att frihet är inte att sitta och vara i förarsätet. Det leder till bundenhet. Och du kommer inte finna den här djuprotade glädjen. Men den helige ande är här för att lätta ditt hjärta och plantera sin godhet i dig. Han är så god. Och det är endast genom att möta honom som det här blir eftersträvansvärt. Om du inte tycker det känns någonting vackert i att bli lik Jesus, att formas som honom, då tror jag att du behöver möta Jesus. Bli drabbad av honom. För det här går inte utan att man inte har en relation med Jesus. Det är i mötet man märker att han är vacker. Låt det ske i mitt hjärta med. Så om ditt svar är snarare ja, jag vill bli mer lik Kristus, då är du inbjuden på en vacker resa där han vill renovera ditt hjärta. Han älskar dig precis som du är, men han älskar dig så mycket så han vill forma dig efter hans hjärta, hans kärlek. Och vi måste tillåta det här verket ske. Även när det är jobbigt och svårt så håller vi fast och litar på att han är god. Och det gör att även i lidande, även när allt känns som skit, så är vi inte övergivna. För vi tror på han som ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Som han ropade, så vi aldrig behöver bli övergivna. Och därmed så tror jag att han vill forma våra hjärtan så vi får en karaktär som är mer konstant. Som har den här glädjen trots när tårarna kommer och utmaningarna kommer. Så låt mig få avsluta med att läsa ur Hebreerbrevet 12 som fångar upp att allt är sammanfattat i personen Jesus och i honom finns glädje och där han är, där ska också vi. Så här står det. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Och där han är, dit ska vi också. Herre, vi ber. Herre, åh, jag ber för mina syskon här inne som inte känner glädje. Åh, jag ber att din heliga ande ska sippra in i deras hjärta och tala, ska vara all trösts Gud, Herre. Herre, du kanske behöver uppenbara saker i våra hjärtan som vi behöver överlämna till dig, Herre. Så för att be vi att du gör det denna stunden just nu. Men Herre, låt oss få ha en glädje och en längtan att formas efter dig. Inte för att det skulle någonsin vinna din kärlek, men för att vi har blivit älskade. Så vill vi älska. Herre, jag ber för den som brottas med tvivel. Åh, Herre. Väck tro. Amen.